En podcast från Aftonbladet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Ja, hallå där. Varmt välkomna ska ni vara till Hockeymorgon tisdag, där jag, Tobias Dahlberg och Kristoffer Heino Lindberg snackar om saker som vi har stött på den senaste tiden. Saker där vi ser tendenser i underliggande statistik. Och idag, Heino, ska vi prata om någonting som har färgat ligan.
Ja, men exakt. Efter uppehållet här, vi försöker ju vara, som du säger, heta, ligga på det helt enkelt. Och det som är hett just nu är ju Malmö. Det är liksom Frölunda Light. Det är inte bara vi som pratar om dem. Och då kände jag lite att varför är de bra? Och så kopplade vi ihop till importer. Och så sa vi att nej, men nu kollar vi på vilka är de bästa importerna hittills.
Ja, precis. Och det är ju så att SHL som liga består ju av 70% svenska spelare och 30% importer. Mm. Men Malmö är det laget som har flest spelare från andra länder och 52% svenskar, 48% importer. Det är ju typ 50-50 i det här laget, vilket gör det lite intressant i alla fall om man bara lyfter den tanken, eller hur?
Ja, och då slog vi ihop två flugor i en smäll. Liksom Malmö som går kanske bäst då, senaste 10 matcherna ihop med Frölunda efter uppehållet här. Och sen så som du säger, de var flest importer. Mm. Då slog vi ihop det med vår importlista som vi tänkte göra då, ranka lite.
Ja. Och förklara lite för de som lyssnar nu då. Bakgrunden till den här listan, vad är det vi kommer göra? Hur kommer den se ut helt enkelt?
Nej, men vi kör en topp 7. Det gillar vi. Det tar vi ju från vår kära Dick, kollega. Att ojämna siffror och sådär. Men det är lite där vi hamnar. Vi ska också utgå ifrån vilka som betyder mest. För att namn, vi har namn som Vrana, liksom, skulle vi bara gå på namn så skulle listan se annorlunda ut. Utan vilka har betytt mest, ska vi säga, hittills?
Ja, typ så här, höstens MVP-spelare.
Ja.
Som inte är från Sverige.
Exakt.
Och vi börjar väl från, vi har ju tagit 7 då som du säger. Vi börjar från 7:e och går ner till plats 1.
Ja, och då kommer på 7:e plats då Dominik Eggli i Frölunda. Och med tanke på betydelsen, ja, det är ju svårt att sätta in hur viktig han är, för att de är så fruktansvärt bra. De har 4 lines som levererar, de har alla backparen är bra, men självklart så sticker ju Eggli ihop med Tömmernäs i sitt lag ut. Men därför får han bara en 7:e plats, för att de har så många andra bra spelare.
Ja, precis. Och varför han slås in på listan, det är ju för att han spelar ihop med Henrik Tömmernes, som är då det som vi tycker är SHLs bästa backpar.
Ja.
Och driver ju mycket av Frölundas spel, och det ser man på underliggande statistik också. Och det är ett backpar som får mycket uppmärksamhet för sin offensiv, men oj vad bra de också är defensivt.
Ja, exakt. Det är ju klass. Det är hög internationell klass på de här, och jag tycker liksom han har jobbat sig ihop det där Eggli över tid. Men jag tycker också att han har varit fruktansvärt bra inledningsvis här.
Mm. Nu får man ju njuta av honom sista tiden då. Ja. Han ska ju tillbaka till Davos här efter
28 år ska jag vara. Ja. Det var ett långt kontrakt i alla fall.
Ja, precis. Lite hemlängtan, och han har verkligen fått fart på sin karriär här i Sverige. Han var 7:a på listan.
Mm.
Plats 6, där har vi gjort lite, vi som sagt, som du sa, vi har tagit inspiration av Dick här, man går ifrån normerna. Här har vi också gjort det, gått ifrån liksom normerna på något sätt.
Ja, men exakt, och då kände vi så här att vi gör ett paket. Och då det här får heta Rögle-paketet, och det är inte smartare än så att det är 2 spelare från Rögle. Så. Men det är Mark Freeman och Calvin DeHaan, och det, jag tycker väl, det här är väl de som har varit största snackpåsen i höst egentligen. Ja, jag ska nästan säga av alla importerna.
Mm.
De har stuckit ut. Men jag har dem där kanske svalnat lite. Friedman har haft problem. De har fått lite smällar och sådär på slutet. Och varit borta och skadad. Det har han lika så. Nu var han tillbaka i spel senast. Men ja, de får bara en 6:e plats. Skulle kunna ha varit högre. Men nej, jag är nöjd med den.
Du ser att de har varit borta lite senaste tiden. Vad har hänt med Rögle senaste tiden? De har förlorat.
Precis, att självklart de betyder mycket med många andra. Du har ju icke-importer också, Everberg och Anton Bengtsson där, som betyder mycket också, såklart.
Men Calvin DeHaans framförallt, och defensiva styrka och kraft, ja, har ju varit någonting som Rögle har saknat. Mark Friedman som blivit en publikfavorit och som verkligen, ja, har akklimatiserat sig, de har ju varit viktiga.
Ja, herregud, det är alltså vilken showman. Friedman är ju en favorit, tror jag, för ja, hela ligan egentligen, skulle jag säga.
Mm. Paket har vi även gått på när det kommer till plats 5.
Ja, och den här är ännu mer. De här är ju verkligen ledande i det här laget. Jag kan säga att de är från Finland och så i ett tilltänkt bottenlag som är ett topplag numera sista omgångarna. Janne Kuokkanen och Lauri Pajuniemi.
Ja, men alltså det här är ju verkligen ett paket ju.
Ja.
Alltså det här är ju ett paket. Janne Kuokkanen och Lauri Pajuniemi, ja, de sitter ju ihop. Och det märker man ju på deras framfart också, hur de spelar tillsammans hela tiden, ja, och tar hjälp av varandra. Och de var ett år i Lausanne i fjol efter det där fantastiska året i Malmö. Och nu är de ju på väg att poängmässigt göra det ännu bättre. Janne Kuokkanen hade ju 44 poäng för 2 år sedan i Malmö. Nu är han på väg mot 50 poäng med 7 plus 16 här på 22 matcher. Pajuniemi hade den säsongen i Malmö för 2 år sedan 35 pinnar. Nu är han på väg mot 40. Mm. Och det gick inte i Lausanne, men i Malmö går det.
Ja, nej, men de trivs där. De gillar att spela för kapten kollar där. Och, nej, men det är jättehäftigt att de är tillbaka. De får en stor roll. Vilket de kanske lite en i mängden mer borta där borta, så att jag tror att de känner också vikten och de får det förtroendet och då tar de det och leder Malmö.
Ja, det gör de ju verkligen. Ja, och plats nummer 4, där har vi ju en herre som verkligen har stuckit ut både nu i den här säsongen men även föregående säsong. Han är 2:a i importernas poängliga med 10 mål och 15 assist.
Ja, och det är Mr. David Quenneville. Det här är godis. Ganska sådär mediokert Örebro vinner mot Leksand här nu senast. Det var ingen rolig match, men de vinner utan att imponera. Men Quenneville är där.
Quenneville är där.
Ja.
Han är där i powerplay.
Ja.
Carlqvist varenda gång. Det här är ju en väldigt sevärd lirare som tillför mycket och som är oerhört viktig för Örebro.
Ja, och verkligen. Framförallt läget de är nu i Örebro. De har inte riktigt bestämt sig om de ska hålla till toppen eller botten i år, tycker jag. Så känner jag. Snarare då lite mer åt botten har de ju varit. Men jag tycker ändå de imponerar. När man räknar ut dem så kommer de. Och i de mörkaste svackorna under säsonger har vi sett i fjol också. Så levererar Quenneville.
Mm, verkligen. Mm. Nu är man ju nyfiken på vilka som går in på pallplats här då.
Mm. Ja, nej, men på plats nummer 3 då. För vikten av ett lag som ligger 2:a, Skellefteå. Han liksom kom in och skulle ersätta Max Lindholm försvinner och vem ska ta hans plats? Ja, men då signar man Mikael Ågård.
Mm.
Och det här är ju, ja, det blev ett bra giftermål helt enkelt. Han spelar dock, varför han inte är högre upp är för att han har ju kamrater som är i hugg och Oskar Lindberg som hade Oskar Lindberg hetat Oskar Lindberg och var från Germany, då hade han varit högst kan jag säga.
Verkligen, det hade han ju varit. Ja. Men typ som Rickard Hugg har väl i ett par år här fått leva med att vissa snackar om att han dras bara med om Oskar Lindberg.
Mm.
Är det som med Mikael Ågård eller tillför han mycket på isen?
Nej, men han tillför. Han har sitt kontor mitt framför, 2 meter upp ungefär från blåa området. Ja, 2-3 meter upp. Där smäller det. Han är där på lösa puckar som en ettrig iller. Och han har också hittat luckorna. I, liksom, han kan backa upp lite och skjuta direkt. Gömma sig på backdoor ibland. Det är hans kontor. Lite påminner om en snyggare spelstil. En bättre skridskåkare. Men påminner om Rickard Gynge en gång i tiden. Som så här, det är hans kontor. Ja. Väldigt bra i de områdena.
Ja. Och Mikael Ågård, han är på väg upp mot 56 poäng som det ser ut just nu. Han har ju sina 2 tidigare SHL-säsonger i Modo gjort 33 poäng båda säsongerna. Han har aldrig gjort mer än 19 mål, vilket han gjorde i fjol. Han har gjort 14 redan efter halva serien.
Ja, men det är imponerande. Det är Loket som drar Skellefteå. Inget snack om att han ska få ta ett brons. Han skulle mycket väl kunna haft ett silver också, men vi har valt en annan kille där.
Och silver har alltså gått till
Charles Hudon, Djurgården. Och varför är framförallt hans inledning? Djurgården kommer upp, Man vet inte, ska det bli ett botten eller ska det bli ett toppen? Många tippade dem väldigt långt ner, inklusive mig själv. Han har levererat från dag ett och han har varit så otroligt viktig. Nu har Djurgården börjat dala lite på slutet. Mm. Det är för att han har dalat lite i poängproduktion. Mm. Så att så viktig tycker jag han har varit. Självklart Snively eller Snively, och så har du ju finnarna Yllenen och du har ju såna här alltså de har många, men Hudon sticker ut för mig. Ja.
Men den som varit absolut viktigast för sitt lag i år då, vem är det?
Ja, ska vi släppa micdroppen? Ska vi? Ja. Straussman.
Ja.
Yeah, man.
Det var väl inte så mycket tvivel där, va?
Straussman, yeah man. Yeah. Nej, det är alltså, och räddat Skellefteås, jag kommer inte ihåg, vad ska vi göra? Söderström går sönder. Mm. Lindvall är trasig. Ja. Och så har du en finne som inte tar en puck. Nej, men han har inte varit bra. Oh, så tar man in den här. Oh, ska det här bli bra? Kommer från något bottenlag där, liksom tyska ligan. Hur ska det här gå? Aldrig sett något bättre. Alltså det här är ju tangerat rekordet, va?
Eller, ja, 9-0. Oskar Alsefelt och Fredrik Norrna har lika många, men de satte sina rekord i februari. Det här är alltså 26 matcher in. Han har spelat 22, 9-0. Han kommer ju bli den främste målvakten i SHLs historia sett till antal nollor på en säsong.
Ja, och det är han och Loket som var med där, och linen där, som driver Skellefteå. Han...
Jag tror du med Leif Loket.
Ja, Leif Loket Olsson. Det skulle kunna ha varit det.
Loket Mikael Ågård.
Ja, just det. Nej, men det är ju så här då. Sjunde plats hade Skellefteå legat utan honom. Mm. Kanske ännu sämre. Ja. 7-8. Och nu ligger de tvåa. Så att så viktig har han varit.
Mm, det är verkligen. Tre saker, eller en sak som jag noterar. Tre lag som inte har med några spelare på den här listan. Ja. Det är ju Frölunda som leder. Det är Brynäs som är vicemästare från i fjol. Och det är regerande mästaren av Luleå.
Mm. Hög lägsta nivå, Frölunda. Därför leder man serien. Fruktansvärt hög lägsta nivå, ska vi säga, på alla spelare. Och sen de andra är bakislagen. Mm. Det är de som inte har kommit upp i nivå. Det som sticker ut då, som du säger, ingen är med på den här toppen. Kanske en liten förklaring.
Mm. Kanske.
Verkligen. Förra året hade jag haft Kopacka, Trivigno, de löser ju.
Ja.
O'Neill, Lefci. Time to wake the fuck up. Mm. Säger jag.
Ja. Ja. En kille som inte heller är med på den listan, Robin Salo.
Ja, lika så La Legia, det är två vi bör nämna. Det är 19-18 poäng, va, tror jag, på dem. Och de, vad tuggade Salo mest minuter, eller?
Ja, hela SHL.
Ja, hela SHL. Så att, det är klart att vi ska nämna dem också. Och La Legia också, 19 poäng och är väldigt, väldigt viktig. Men kommer precis utanför.
Men han befinner sig på en bra plats i ett lag som just nu är seriens bästa lag.
Ja, Malmö Redhawks.
Malmö! Vi lyfter på luren och ringer ner till Sveriges sydligaste SHL-lag. Ja, och nu pratar vi ju importer och vi pratar om lag och spelare som har varit lite av en succé den här hösten, och då passade vi ganska bra att bjuda in Malmös tränare i snacket, Thomas Kollar. Hallå där!
Hallå där!
Du, Thomas, nu är landslagsuppehåll igen. Ni är hetaste laget i SHL. Hur mår Malmö Redhawks just nu?
Nej, men vi mår väl ganska bra, tänker jag. Det är väl klart att vi har haft en ganska bra streak här på slutet. Mellan de här två på landslagsuppehållen så har väl spelet funkat bättre och bättre. Och vi har fått ganska bra avkastning i form av poäng också. Så att det är väl klart att det är en positiv känsla.
Det är två delar vi vill prata med dig om. Det är dels det här med importer som ni gör väldigt bra, men också hur ni har haft framgång här hösten. Och Henne, du har ju pratat ganska mycket om vad Malmö har gjort senaste tiden.
Ja, nej, men alltså, vi pratade med Kolla här för några veckor sedan om, inför uppehållet där, så hade man varit ett jojo-lag. Jag tycker man släppte till väldigt mycket. De hade någon match Leksand borta där det var, nej, men det var mycket High Chaparral helt enkelt, liksom, fram och tillbaka. Och jag tycker att efter uppehållet, matcherna som har varit nu, så är det ett annat Malmö. Jag såg en match nu mot HV nyligen, det här senast. Och det, jag tror jag skickade ett mess till Kollar faktiskt efter, för jag var så jävla imponerad. Det här är inget klysch, utan det såg ut som Frölunda. Hade du satt på Frölunda, vad heter det, tröjor på laget, så hade jag trott att det var Frölunda. Och det tycker jag är en ganska bra komplimang, ska jag säga. Det är, så har inte Malmö sett ut tidigare.
Okej, Thomas, vi har pratat mycket om er som ett streaklag, men om man ser till senaste landslagsuppehållet så har det varit verkligen bara en väg uppåt, och det pratas ju mycket om att ni la om saker och ting under det där uppehållet. Vad var det egentligen ni gjorde med ett lag som vi ser idag?
Ibland så vill man ju låta lite pretentiös här, framförallt i efterhand, och låta jävligt smart och duktig och allt sånt där. Och egentligen är det inga stora grejer vi pratar om, men jag tror nog att alla tränare, alla lag egentligen i ligan jobbar med sitt spel hela tiden på något sätt. Liksom. Man försöker utvärdera, man försöker justera, man försöker alltid hitta de här sista procenten. Och det gjorde vi också. Vi skruvar lite på försvarsspelet, för jag tror någonstans att det har gett oss en grund att stå på, en bättre grund att stå på än vad det var kanske innan. Och sen tar det också tid. Man ska vara ödmjuk i det också, att det är ett nytt lag, det är nya spelare. Vi kanske gick in i säsongen också med en högre förväntan på oss själva än vad vi egentligen kanske kunde matcha i början. Vi hade gjort en säsong innan som kanske överträffade förväntningarna, och så gick man in med kanske en bild av att man var bättre än vad man är kanske till en början. Och någonstans har det där fått sätta sig, vi har fått gnugga på och slipat och justerat och kommit mentalt på ett bra ställe och även taktiskt och tekniskt. Så att, jag tror att det hade varit för enkelt att peka bara på vissa saker. För hade det varit så enkelt hade ju vem som helst kunnat peka på just den detaljen. Ibland pratar man mycket om underliggande statistik och vad det nu innebär, jag vet inte egentligen. Men, och så tittar man på någon enskild siffra bara, vi fixar den här siffran. Jo, men hade det varit så enkelt hade vi sen en lagvunnit Stanley Cup varje år. För då har de så mycket pengar, kan ha 100 statistiker, 100 analytiker. Men det är inte så enkelt, utan det är en helhet som ska falla på plats. Så att svaret kanske blir lite flytande och kanske inte blir så konkret. Men om jag ska försöka vara det, så att det är nog det defensiva som vi har hittat en stor nyckel.
Det tycker jag är intressant, för att vi pratar ofta om underliggande, och ofta tänker man så här, ja, men vad innebär det i praktiken? Och det finns ju många andra parametrar. Och en sak som man kikar på varje år med Malmö, så är det så här, senaste tiden i alla fall, spelarbudgeten, ja, den är lägst. Okej, det måste innebära att det här laget kommer att hamna långt ner, kanske kvala eller undvika kval. Men så överpresterar ni. Hur mycket jobbar ni med identitet, och hur mycket jobbar du med identitet på er grupp inför en säsong och under en säsong?
Jag tror vi jobbar rätt mycket med identitet, och identitet är också ett sånt där ord som man ofta slänger sig med, för att det låter väldigt bra. DNA, identitet, attityd, karaktär, ja, men allt det där. Och det är ibland när man står i intervjuer i TV4 så slänger man iväg lite såna här gloser, och man försöker undvika att kanske svara egentligen vad man vill svara. Men för oss blir identitet någonstans hur vi vill spela, med beteenden. Vad vill vi ha för typ av åkningar? Hur ska det se ut? Vilka mönster har vi? Och det är ju konkret för spelaren. Då vet man att i det här läget så ska vi åka på det här sättet. Och när vi gör det så ser vi ut på ett visst sätt, och det skapar en viss identitet. För att ibland är det så svårt, framförallt när man då pratar med laget, man pratar i klyschiga termer, för det kan man göra ibland, men det är viktigt också, tror jag, att identifiera och klargöra vad betyder ordet identitet. Och så kan vi visa bilder då på identitet, om vi nu ska använda det ordet som ett exempel. Så kan man använda sin forecheck, backcheck, försvarszon, eller när Barnikov kastar sig hejdlöst och täcker skott bland annat, eller Ivarsson, eller Händemark, eller vem det nu är. Seth Barton, Robin Salo. Det kanske är ett ord för identitet. Det kanske konkretiserar ordet identitet för oss. Eller vad man nu använder för ord.
Ja, jättebra att ta upp det, för det kan ju användas på olika sätt. Jag tänker också, när jag tänker Malmö och identitet, någonstans att ta Lauri Paajaniemi, Janne Kokkanen, gör det jättebra, ser, drar iväg, mindre lyckat, kommer tillbaka. De är inte från Malmö. De är inte ens i närheten, de kan knappt svenska, om jag förstår rätt. Men de har någon form av koppling till Malmö, där de känner stark glädje att spela, och liksom många andra gör jobbet för att Malmö som lag ska gå framåt. Finns det någon sån sanning i det också?
Ja, men det tror jag. Jag tror att det finns en sanning att vi har en miljö där folk växer och där folk blir bättre. Definitivt, det tror jag absolut vi har. Det har vi visat gång på gång egentligen, att folk blir faktiskt bättre i vår verksamhet, i den miljön vi har här. Och det kanske är en blandning av massa olika saker. Jag menar, om du tar Pioneer med och Kåkan som spelar med Lausanne, kanske ett av Europas bästa lag lönemässigt, spelarmässigt, allt vad det kan vara. Där är konkurrensen ganska hård. Hos oss är de ju högt upp i hierarkin redan från start och kanske inte känner den stressen och pressen som man kanske gör ett lag som Lausanne. Inte vet jag. Jag bara killgissar just nu. Så jag tror det kan ligga någonting i det du säger. Så att, jag tror vi har skapat en väldigt bra miljö för spelare. Och det är klart att alla spelare lyckas ju inte här. Precis som med alla andra lag också. Det finns ju exempel där spelare inte får ut sin fulla potential också. Mm.
Ja, jag har en lite kollar. Återigen, jag tyckte du var lite svävande i svaret tidigare, så skulle jag vilja trycka lite mer på, efter uppehållet släpper ni till väldigt lite. Ja, men jag bara så här, jag ska försöka se om jag kan få ur någonting. Försvarsspelet i egen zon, både i volym och XG. Om vi gör så här då, vad sätter du dig och Bert? Vad sitter ni och pratar om inför uppehållet? Vad om du kan säga tre saker då? Men jag vet att det är jättemycket olika saker, men tre saker.
Men jag kan säga, det är klart jag kan göra det. Och anledningen till att jag svarade som jag gjorde, jag ville ge en förståelse över helheten. För det är lätt att jag sitter och säger, men var klubban i mitten eller ut där så blir det bättre. Jo. Nej, men jag fattar. Det bli, inte. Men F3 i anfallszon, jätteviktigt. Ja. Jag tycker vi var dåliga med den innan. Mm. Vi kunde hamna tre man bakom förlängda. Och gör du det och inte har åkningen hemma, att du har inte press på puckföraren när de väl vinner pucken och går till anfall, då får du ett sämre grepp med backarna. Du ger upp din egen blålinje på ett ganska enkelt sätt. Motståndarna kan etablera ett anfallsspel och du blir ofta sittande och ganska låg i ditt försvarsspel och du får inte ut den där pressen du vill ha ut. Och då är risken stor att du släpper till antalet många målchanser emot dig. Så där har vi förbättrat och tycker att vi har bättre backpressure i vår backcheck. Vi kan bli lite kaxigare med våra backar i mittzon med vårt gap. Och vi kan förhindra fler ingångar med kontroll emot oss. Så det är väl egentligen den stora delen i vårt sätt att spela. Jag tycker att vi har blivit aggressivare med våran etta i försvarszon. Det vill säga att han som är närmast puckförande ska komma ut mycket, mycket hårdare, mycket, mycket snabbare. Oftast är ju det som är problemet, tycker jag egentligen, när man tittar på hockey generellt, är att har du inte press på puckföraren så brukar man alltid gnälla på, ja men han måste markera han på bortre ytan. Jo, men det spelar liksom ingen roll, för du har inte press på puckföraren. Då kommer en duktig spelare kommer hitta spel på bortre ytan. Han kommer hitta ett spel. Och även om du försöker markera då den killen som ska få pucken, det blir svårt, för du ska hålla koll på puckföraren plus ska hålla koll på den killen som är bakom ryggen på dig. Först ska du stå i rätt position. Det blir svårt. Press på puckföraren sorterar ut systemet på ett ganska bra sätt. Och ett enkelt sätt. Och då blir det fallet sig naturligt och då pratar man så här, men de sitter ihop sitt samman. Press på puckföraren. Där va? Ska vi räcka det? Hey, no.
Det räcker verkligen. Nej, men jag gillar det. Ettan, alltså, sätter bra press och så synkar det nästa. Och det är just det som också jag vill... För ni sitter ihop så fint. Det enda jag tycker är så sjukt det här. Ni går med tre man när jag ser mot HV. Jag sitter och tittar. De går med tre man. Hur svårt är det att spela? Alltså nu låter jag lite. Då tänker jag, då spelar du bara i mitten. Så har du ett gap. Men för era backar tryckte inte upp så mycket som jag tycker att de borde kunna gjort. Jag har sett andra matcher. Då trycker de upp. Så att ni är ju nästan på toppcirkel. Är du med? Ja, nästan.
Men
lik förbannat är ni först hem. Är det såna här grejer som att inte stanna, det här klassiska Färjestad på min tid, så skulle man behålla farten efter forechecken eller alltså det...
Men där har du det vi pratar om, det här ordet identitet.
Ja.
Vilka åkvägar har vi? Har du farten med dig hem? Du ska ha farten med dig hem, du ska åka.
Exakt.
Och gör det, då blir det ganska bra. Och det, där har du ju svaret på din iakttagelse, jag tycker den är bra. Jag håller med dig. Ibland blir det inte klockrent. Men har du då farten med dig hem hela tiden så brukar det ordna upp sig på ett ganska bra sätt.
Ja. Ja, men nu tror jag lyssnarna också. För jag tänker utifrån lyssnarna. Jag tror många tycker det är intressant att se hur det har blivit en sån förändring hittills.
Ja. Men du Thomas, vet ju att ni två har ju ett förflutet. Märker du vilken bra journalist han håller på att bli här, Heino, eller?
Du, han är otroligt duktig. Vår kära vän Kristoffer Heino Lindberg. Ja.
Han har också kommit med avslöjande om att det är någon som har sovit i en sleepboard,
ja,
just, programmet.
Ja, ja, men det,
jag tror inte vem det är med.
Nej, men det har jag
vet hållit du vad som är så fint med Kristoffer Hein och Lindberg? Det är att han är ju sån jävla multitasker. Han är ju skådespelare, han är artist, han är sångare, han är liksom, han är allt, han är journalist och hockeyspelare.
Modell?
Modell? Allvarligt.
Nej, det är jag inte.
Dricka en fransk modellvatten, det är det enda som gäller för.
Den verktygslådan, alltså, den är både tung och stor. Alltså.
Ja, den är, och sen har han en sån här influencer, så att han gymmar mycket och kör mycket.
Ja, just det. Men du, det där... på gymmet. Han, det kan jag säga, där, det ska du faktiskt fråga, Tobbe. Fråga det. Fråga vad Kolla gör 04.30 varje dag. På natten.
Ja, vad gör du då, Thomas?
Nej, då sover jag faktiskt. Men jag brukar träna på morgonkvisten ibland. Tycker det är ganska skönt. Och man blir pigg av det. Jag är ganska pigg sen när man sätter sig bakom datorn och knappar och trycker och ritar bågar och streck. Så att träning är, försöka hålla det hyfsat. Sen har det varit lite tuffare nu egentligen. Men det blir mörkt, man reser mycket. Så man försöker sova lite också. Men jag försöker få in träning någon gång under dagen. Vi har ett gym i omklädningsrummet som jag börjar köra mer och mer i. Så ja, det är någonstans.
Kanske var en bra tid att väcka tankar, kan jag tänka mig. Börja fundera på hur ni ska lida eller saker och ting.
Verkligen. Som... Ja, men både och. Det jag tycker kan vara skönt när man blir riktigt jävla trött är att då tänker du inte så mycket. Utan då är du ganska mycket i nuet. Ja. Och någonstans kunna hitta den balansen, kunna spola rent alla tankar och sen gå på en ny kula. Så att... Ja, jag tycker det är skönt.
Regroup. Ja. Men det är 05. Nu är han ödmjuk som vanligt. Så det är, kan det vara 05.30? Några gånger?
Ja, det kan det nog inte. Ja, det kan det vara. 05.45 ja. Ibland. Så att, ja.
Då är det sent.
Men vi kör ju på något så här crossfit-gym, va?
Ja, men jag har kört lite grann ibland. Men jag har inte alls hållit uppe trycket på samma sätt just nu. Men jag kör lite här i arenan också. Jag kör med våran naprapat kanske. Peter Schabo. Stark jävel, alltså.
Ja, det hör man ju på namnet. Alltså.
Ja. Ja, du får vara med någon gång, Heino.
Ja, jag får göra det. Salo också har jag på mitt häfte här. Han ser fruktansvärt bra ut. Eller har du något innan?
Nej, men ta det där. Jag tänkte att vi skulle gå in på importer snart och prata om den biten. Ska vi spara den till det?
Vi sparar den. Mm. Kör du.
Och så bara innan vi kommer in dit, Thomas, vill ändå prata lite om just det här. Vi pratar om identitet och så här. Hur mycket handlar det om hierarki och veta sin roll i ett lag som Malmö?
Ja, men mycket tror jag. Jag tror att det handlar i alla lag egentligen. I alla grupp. Konstellationer tror jag att ja, men du har ju, det är bara att ta om du har familj, du har barn. Det är en ganska tydlig hierarki och rollfördelning. Vem som är mamma, pappa, stora syster, lillebror, allt vad det kan vara. Och så är det egentligen i alla grupper just det här med att veta sin roll och att det är tydligt. Och jag tror det är en nyckel i att få ett lag att fungera. Och sen så är det alltid... Du kommer alltid hamna i processer där folk inte är nöjda. Där folk är missnöjda med sin roll, med sin speltid, med att man vill det ena, det andra eller det tredje. Och så är det i alla grupper. Ja, men återigen, ta familjen som ett exempel. Du får en nyfödd unge. I början är alla det är tuttinuttigt och sen går det ett halvår så får man inte sova och så är man jävligt less liksom, och irriterad och arg och allt vad det kan vara. Och sen går det över såklart och så hittar man ett samspel igen. Liksom. Så att... Det är en ständig process där med grupper. Men att ha en tydlig roll tror jag är nyckel nummer ett.
Ja, verkligen. Det där får man tänka på. Jag såg på spel på SVT. Han, Peter, är där som håller på med personlighetsbeteende. Storming, norming, performing. Det stormar och så hittar man normer och sen så...
Man levererar.
Ja, leverans.
Jag ska bara göra ett inspel där. Förlåt att jag avbröt. Jag tror att man ska inte vara så rädd för storming. Man ska nästan välkomna stormingprocessen. Alltså på riktigt, det är där vi formas. Mm. Och där testas vi och där ser vi vilka vi är. Och så välkomna den processen. Bli inte orolig för att du är där. För att du kommer hamna där oavsett du vill eller inte.
Ja. Och det gäller hela livet, ju inte bara hockeyspelare eller när man är på rinken.
Nej, men precis. Jag menar, man kan inte bara fly så fort man är storming. Då kan man stå där. Det är bara gilla läget.
Helt rätt. Alltså. Där är det faktiskt... Men storming, norm, performing, det är engelska ord. Han tar ju att du får använda ganska mycket. Och ser man till SHL så består ju ligan av 70% svenskar, cirka 30% importer. Ni har 52-48, det vill säga 50-50 ungefär. Hur påverkar det allt kring en grupp och ditt arbete och hur ni presterar?
Ja, det är ju en bra fråga. Jag tror inte att det påverkar oss någonting överhuvudtaget, utan jag tror nog att det är en del av hockeyvärlden att det blandas ganska mycket. Och att den fria marknaden ser ut som den gör. Vi har ju extremt stor export av svenska spelare till NHL. Vad ligger vi på? 200 spelare i Nordamerika? Eller jag är helt ute och cyklar.
Nej, men något sånt där, ja.
Mm. Och sen har det väl en hel hög med spelare både i Finland och i Schweiz. Så att någonstans urvattnas ju systemet på svenska spelare. Det ser man även i allsvenskan, att det är extremt många importspelare generellt. Den siffran har ju ökat enormt mycket sen man gjorde om systemet, va, till att ett lag varje år är garanterat att gå upp. Mm. Så att jag tror nog att det är nog en vardag vi får vänja oss vid, och en vardag som det ser ut. Liksom. Och jag tycker inte att det påverkar oss speciellt mycket. Utan det är hockeyspelare som kommer hit och vill lira, och otroligt professionella hela högen, tycker jag. Så att, Det enda som egentligen utmanar, det är kanske språket. Då. Mm. Att hålla allt på engelska. Det är väl det som är den stora utmaningen, kanske.
Ja, gör du alltid det? Kör du engelska i omklädningsrummet alltid för att alla ska
känna sig välkomna? Absolut, vi pratar engelska hela tiden. Ja.
Det är bra, du. Jag förbereder dig för NHL, nästa roll. Det är
absolut.
Men how's it going, guys, du vet?
Den är lite bristfällig ibland, den där engelskan, ja. Det kan väl erkännas.
men jag tänker, kolla scoutingarbetet ändå på importer. Just att det är bra människor, säger du. Alltså, oavsett, jag håller ju med, liksom, det låter ju som rasister. Det handlar ju om människor som är bra. Det spelar ingen roll var man kommer ifrån. Men det måste vara svårare att göra, tänker jag. Vet du något om det? Är du involverad någonting där? Eller, liksom...
Ja, men alltså, hockeyvärlden, det vet ju du också, Heine. Hockeyvärlden är så liten. Så att om någon är en mindre bra karaktär, då vet man om det ganska snabbt. Ja. Det är liksom, det är ingenting som kommer gå under radarn. Det pratar ju folk om direkt. Den där människan där, det är ju tveksamt. Det är röd flagg. Mm. Så att oftast så är ju killar som spelar hockey på den här nivån är ju oftast ganska bra med killar. Mm.
Jag har en jätte också som jag tycker så här. Du har ju haft... Jag har en god vän, Anton, i head coach nu i HV, som kollar, vann matchen där nu senast. Men... ni hade ju Leise och deras videoanalytiker gick ju, som du har jobbat med, och även sportchefen då, Liljander, som nu är sjukskriven sådär. Men hur känner du där just med siffror? För nu är vi lite sifferprogram ändå, vi pratar mycket underliggande. Hur jobbar ni före och efter Leise? Vad känner du största skillnaden?
Alltså,
eller jobbar ni likadant?
Siffror är ju någonstans ett komplement, tycker jag, som är ganska bra. Om man har en känsla när man tittar på matchen, sen sitter man på siffror och så överensstämmer de eller gör de inte det, och jag tycker att det är rätt tydligt när man tycker att man gör en mindre bra match, så har man också ganska sämre siffror. Jag tycker inte vi jobbar lika detaljerat med siffror, för som jag var inne på det innan, så är det så här, ja men decent denial-siffran eller entry-siffran, det är så här, vad säger egentligen 44,3 eller vad säger 51,9. Jag vet inte exakt vad det säger i... Det kan vara en eller två ingångar hit eller dit. Eller tre urspel. Eller två urspel som blir rätt eller fel. Så ibland så hänger man upp sig på saker och ting som i själva verket inte har någon betydelse. Det var något år som när vi kvalade, vet jag, då hade vi jättebra siffror. Vi var ju topp i ligan. och då hade vi... Då var Brynäs och Malmö. Vi fick kvala. Vi var 1 och 2 i offensiv zontid. Mm. Och då tänker man så här, är det viktigt då? Om vi fick kvala, vi var bäst i hela ligan på offensiv zontid. Och det är det där, man måste ju bena ut vad som är viktigt och inte viktigt. Och kan man mäta XG-siffror individuellt? Är det konkret? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Det finns ju, du kan ju ha, nu kanske jag snöar in mig på, men du har ju två olika... De här, du kan ju välja två olika spår. Du kan antingen on-net eller all-attempts som du kan sortera på.
Exakt.
Och då tänker jag så här, all-attempts, det är alltså försök, skottförsök. Vissa av dem når ju inte ens mål.
Nej.
Så om du tittar på individuellt då, vi säger att vi har en back, du har sett Johan Ivarsson då, som en defensiv back. Han täcker 4 skott, säger du. Han blockar 4 skott. Men då kan han ändå få XG minus för att det är skottförsök emot. Men han har gjort ett väldigt, väldigt bra defensivt arbete.
Mm, just det.
Och sen ska jag bedöma honom då utifrån att ja, men nu har ju han XG-procenten är på 38%, och det är ganska dåligt. Jag vet, nu bara drar jag till med en siffra, jag vet inte ens om han har 38%. Han kanske har högre, inte en jävla aning. Men då kan han bli bedömd utifrån att hans XG-siffror, men han har gjort ett väldigt bra defensivt jobb. Han kan ha blockat flera skott som ändå ger han XG-minus.
Mm.
Så där tycker jag att det blir haltande resonemang med hur mycket kan jag kolla egentligen på XG. Jag vet, jag och Leisa hade väl diskussioner förut där vi hade spelare som hade XG-minus men var plus i plus-minus statistiken. Det blir också så här, men vad är relevant?
Mm.
Ja, men det, så att man får ta det lite för vad det är, och så får man verkligen bilda sin uppfattning genom att titta på matcherna och väga för och emot.
Det där har inte ens jag tänkt på. Som du säger då, Johan Iversson kan ha täckt 4 skott och ändå ligga på minus.
Mm.
Alltså det är ju...
Ja, men exakt, för att skottet kan ha kommit kanske från slottet då, säger vi. Men Ivar kommer upp, täcker det, blockar det. Och sen kan man alltid diskutera, jo men han fick ändå skjuta från slottet. Jo, men Ivar blockade fortfarande skottet. Det var ett bra defensivt jobb av Ivarsson. Om vi nu tar han som ett exempel, kan vi ta någon annan som ett exempel.
Ja, men det,
ni fattar vad jag menar, va? Att det finns en... Det finns liksom så här... Det är inte, ibland så vill ju vissa använda sig av den här underliggande statistiken som en sanning. Ja, men det här är faktiskt, ja, både ja och nej.
Mm.
Både jag tror ju att, för att, eller som vi alla vet, att ska du vinna match över tid, ja men då är det ju en fördel om du skapar fler målchanser än vad motståndarna skapar på dig. Mm. Det säger sig självt.
Mm.
Det är liksom, det är ingen hokus pokus. Är du mer spelförande än motståndarna så har du en större chans att vinna. Så enkelt är det.
Ja, jag tycker bara det är så intressant att vi har ju, i alla våra program så har vi det här som en återkommande grej. Vi pratar med Skellefteå till exempel, Hermansson, de har ett möte en gång i veckan, eller en gång i månaden, och så här, kollar de, checkar de, ja, sen så får de lugn och ro, medan Anton då och Leise, de sitter ju varje dag. Så att, och du har också jobbat med Leise och Liljander och hela sättet, och det var därför jag tyckte det var intressant. Vart har du landat nu? Du verkar ha landat lite mitt emellan Skellefteå och Anton då, typ.
Ja, men verkligen, jag tycker att ibland blir man så jävla nitisk i det där. Jag tycker, alltså som jag var inne på, alltså du lär ju skapa fler målchanser än motståndare om du ska vinna över tid, absolut. Men att hänga upp hela din bedömning på en XG-siffra, om det är 39 eller 42 eller den tror jag är farlig. Jag tror att det skapar en falsk trygghet, för att vi var ju där det året vi fick kvala, så hade vi otroliga siffror, det var det ena med det tredje med, och så lutar man sig liksom mot det hela tiden, att ja men det ser bra ut, fast det var inte bra, vi spelade inte bra, vi kom ju fan sist. Då kan vi inte ha spelat bra. Så där någonstans hitta en balans och en trovärdighet i det.
Mm. Ja, verkligen. Det där är ju superintressant ju.
Ja.
Avslutningsvis bara, Thomas, koppla tillbaka till din partner där. Jag var bara lite nyfiken på, Finland ligger ju nära, men det är ändå ganska stora skillnader i kulturen, och många finländer är från Tjeckien lite olika. Hur jobbar ni med kultur? Alltså, en spelare från Stockholm eller Norrland någonstans, eller alla vet ju vad ICA är, alla vet vad svenska pengar är, men allting som har med kulturkrockar att göra, hur hanterar ni det?
Ja, men hur mycket kulturkrockar är det då? Alltså, vad är en kulturkrock? Och jag menar, någonstans de här killarna vi pratar om, de har ju varit, jag menar, ta våra finska spelare, har ju varit i USA i 3-4 år och spelat. Vi har haft Janne Pajen som har varit här och spelat i Sala, har varit här i omgångar och spelat. Marek Langham har varit här i 3 eller 4 år. Hansel har varit i det 5:e året. Liksom. Så att, jag vet inte hur mycket kulturkrock vi pratar om egentligen. Så att,
lite roligare julbord bara, hör jag.
Ja, men det kanske, ja, men det
typ. Nej, men jag hör vad du säger, kolla. Fattar
du vad jag menar? Det är,
ja,
så
jag fattar verkligen.
Det blir ändå så någonstans att Europa idag, om det jämför Europa för 30 år sedan, det går inte jämför. Det är någonting annat. Det här är ju, ja, gränserna är ju utsuddade mer eller mindre.
Ja. Du, jättekul och tacksamt att vi fick snacka med dig. En sista fråga bara.
Ja.
Lasse Thomson.
Mm. Ja, han är duktig.
Han är duktig hockeyspelare. När snackade du med honom senast?
Du, jag pratade med han i somras. Jag försökte övertala han att inte skriva på för 8. Va? Det gick ju så där för mig. Så att, det är faktiskt senaste.
Vad sålde du in det med då?
Men vet, jag respekterar sådana beslut. Jag tycker det, jag kan tycka att det är, det visar på någon form av drivkraft att vilja mäta sig med de bästa. Så att sådana saker välkomnar mig mer än gärna, att folk tar kliv. Och vi pratade om vår miljö och kunna ta kliv. Där har vi ett ypperligt exempel på en spelare som kommer hit och lyfter sig och får en ny chans i NHL. Så att, det är senast jag pratar med.
Ja, mm. Jag fattar att du inte kommer säga varken bu eller bä, det finns ingenting att säga om en sån spelare om han kommer eller inte, men jag förstår att han skulle tillföra mycket om han kom, så det är klart ni skulle ta emot honom, va, om det skulle finnas en öppning.
Ja, det är hypotetiskt, vi vet ju inte om han, just nu så har jag, tycker att vi har ett bra lag, jag tycker vi har en bra sammansättning, jag tycker vi har en bra kemi och bra rollfördelning också, så att det är det vi utgår ifrån.
Ja. Robin Salo har ju, ser ut som gamla Salo, alltså med Thompson förra året.
Ja, det var någonting du ville lyfta där med.
Nej, men jag säger bara, han ser ju fruktansvärt bra ut. Han var ju ganska blek i inledningen, så att, är det någonting du har gjort där? Har du tagit något mentalt, lagt en hand på axeln på han och liksom, du kan fortfarande? Eller
nej.
Liksom?
Nej, och ibland så överskattar man kanske tränarens roll också. Jag menar, det här, de här killarna, de är bra hockeyspelare allihopa, så att han har bara hittat sitt spel och gör det fullt ut och bidrar grymt till laget.
Ja. Ja, mycket bra Thomas. Du, stort tack då. Kör så det ryker här.
Kung.
Ja, detsamma. Kör.
Ja, Thomas kollar vilken prestation han har stått med. Och som man säger också så här, tränas betydelse är kanske lite överskattad.
Mm. Ja, men det är, han är väldigt slipad. Jag blir mer och mer impad för varje gång jag pratar med kollar. Vi har känt varandra i många år. Vi kanske inte har umgått så mycket privat. Men det finns tider för att göra det. Jag gillar honom skarpt. Både som människa och tränare.
Jag tar med mig faktiskt nu. Och ska börja reflektera över det här med underliggande.
Mm.
Hur viktigt är det?
Ja.
Hur jobbar lagen? Men typ som när Leiser var med oss. Mm. I höstas. Mm. Pratade han ju om att han är ju med runt staben och han och Anton jobbar ju väldigt tätt, eller hela ledarstaben och Leiser jobbar ju väldigt tätt.
Ja, där är ett rörligt dokument som man finslipar egentligen i stort sett från dag till annan. Kollar har ju jobbat, det var därför det var kul att fråga honom också, eftersom han har ju jobbat med Leiser i flera år och ganska färskt också. Ja, och så, nej, det är lite intressant det han sa om att få minus.
För man gör ett jobb för laget, ja.
Ja, exakt. Man kastar sig mitt i slottet, 2-2 in matchen, kastar sig, får den i bröstet och räddar målvakten. Får du minus. Så att, ja, det finns, får de för mycket luft, de här killarna? Leiser och company, kanske. Kanske. Nej, men alltså, hur mycket ska man väga in det? Eller hur mycket ska man sålla och sådär? Sen var ju Leiser ändå ödmjuk. Han trodde ju på sin sak. Och försökte sälja in det, hörde man ju när vi pratade med honom. Men ja, det är upp till tränarna att sålla.
Ja, det är ju alltså, Linus Leiser som vi återkommer till, det är så han heter, som är analytiker i HV70. Han gör ju sitt jobb väldigt bra. Så det handlar om hur mycket man ska använda sig av hans jobb. Men
exakt,
det han gör är ju...
Ja.
Ja.
Så.
Ja. Kul.
Skitkul.
Givande snack med Thomas. Bra lista också, Eino.
Mycket, ja, nej, men jag tyckte också det. Nöjd med listan, väldigt nöjd med kolla. Kul också att han öppnade upp sig där, för han var väldigt politiker i början, så man höll på att somna där. Men jag tyckte han steppade upp och var väldigt bjussig, tycker jag. Verkligen. Tack Thomas Kollar, väldigt trevligt.
Ja, Kollars Malmö som går oerhört starkt nu då. Och missade ni vårt avsnitt igår, så gå in och kika gärna om ni vill få en liten inblick i hur Magnus Hävelid har byggt sitt JVM-lag som presenterades förra fredagen. I övrigt så är det ju landslagsuppehåll på fredag. Är vi trots det? Är vi trots allt tillbaka med ett avsnitt?
Ja, vi flyger.
Vi flyger! Ja. Vad ska vi göra då?
Nej, men då ska vi väl kolla på lite... Du hade någon uppgift till mig där, va?
Ja, du ska få fundera hur du tycker att första halvan utav SHL-säsongen har varit.
Summering.
Summering utav första halvan. Andra halvan kommer så småningom när gängen är tillbaka ifrån landslagssamling. Ni får ha en fortsatt trevlig vecka trots att det inte är någon SHL-hockey. Ha det gott.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare för spelare.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.